Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby, där vi har rusat in i 60-talet och börjat fokusera på den andra halvan av 60-talet här. Så att där börjar ju verkligen rusa på mot modern historia som man nästan snart själv kan relatera till. Jag inser nu att min äldsta bror var ju faktiskt, han var ju född 66, så att det är ju under den här tidsperioden. Och det, nu börjar man ju gå förbi min föräldrageneration. Min pappa till exempel var ju född 45 när andra världskriget tog slut. Det börjar kännas som att länge sedan vi var där, var inne på de områdena så att säga. Men vi har ju pratat om nationell och internationell fokus och presidenterna Kennedy och Lyndon B. Johnson. Och vi har ju pratat också lite grann i förra avsnittet om alla de här studentupproren och all motkultur och den nya vänstern och den nya högern och hippierörelsen. Och vi pratade också om de här svarta pantrarna och all den rädsla i den äldre så kallade depressionsgenerationen som kämpat för den materiella välfärden och tillväxt som förfärades och tyckte att en hel ungdomsgeneration verkar, och hela samhället verkar vara på väg åt fel håll. Och en ungdomsgeneration som ifrågasatte sina föräldragenerationers värderingar och familjestrukturer och fokus på det materiella. Det är ju inte bara studenter och unga som gör uppror och protesterar och organiserar sig i olika typer av aktivism. Idag ska vi kolla på ett antal andra grupper och proteströrelser som också rullar vidare på 60-talet och fortsätter in på 70-talet också delvis då, så att säga. För det är ju utöver ungdomar och afroamerikaner så är det ju många som försöker hävda sig både i politiken och i samhället då. Tittar vi på den första gruppen som försöker hävda sig och också agerar mycket på, börjar agera på 60-talet, så är det ju ursprungsamerikaner eller uramerikaner då. Finns ju ingen annan minoritet eller grupp i USA som hade kanske så stor rätt att motsätta sig den amerikanska kulturen. Det var runt den här tiden då på 60-talet som de på allvar krävde att få kallas Native Americans eller ursprungs- eller uramerikaner istället för indianer då. Ja, det kanske var på tiden då, bara så här drygt 500 år efter att Columbus skapat den här begreppsförvirringen i slutet på 1400-talet då. Ursprungsamerikaner var ju en grupp i det amerikanska samhället som oftast var fattigast och även minst hälsosam. Det är klart, hälsa och fattigdom hänger ju såklart ihop. De hade extremt få möjligheter, och medan afroamerikaner uppmärksammades både på gott och ont, om man säger så då, så kan man väl säga att ursprungsamerikaner snarare bara ignorerades. Efter andra världskriget så rådde ju återigen en sån här era där myndigheterna och de vita liksom protestantiska mainstream i USA ville ägna sig åt assimilering av ursprungsamerikaner i samma, alltså att försöka integrera dem i det amerikanska samhället och kulturen, vare sig man egentligen ville det eller inte då. 1953 så etablerades en policy kallad termination, vilket innebar att den federala staten helt enkelt tog tillbaka sitt officiella erkännande av stammarna och deras speciella legala status som de tidigare hade fått tidigare på 1900-talet. Och det innebar att ursprungsamerikaner skulle hanteras snarare av delstaterna då, där de bodde, utan några särskilda privilegier eller status, precis som vilka medborgare som helst då, så att säga, och inte längre liksom vara en speciell federal fråga då. Samtidigt försökte ju också staten uppmuntra då stammarna eller ursprungsamerikanerna assimileras in då i det vita samhället, och man uppmanar dem att gärna flytta från då den fattiga landsbygden och in till städerna, som att det skulle ha blivit någonting bättre då. Målet var ju såklart att man ville få in ursprungsamerikaner att anpassa sig och integreras i samhället, så att man liksom tappade sina specifika kulturella rötter då. Och den här policyn var ju med väldigt få undantagen, alltså få individer kanske, så var det ju en katastrof för ursprungsamerikaner som också motsatte sig policyn ganska starkt. Och president Eisenhower tvingades backa redan 5 år senare, 1958, från vissa delar av det här. Då istället fick stammarna tillbaka ett visst erkännande, och försök att lyfta gruppen ekonomiskt gjorde också i samband med Johnsons satsningar på The Great Society då. Motståndet på 50-talet här så det är ju ett frö och ökar självmedvetenheten bland ursprungsamerikaner. Till skillnad från tidigare så börjar de organisera sig. Alltså de har ju varit organiserade kulturella stammar så att säga, men de börjar organisera sig mer som aktivister och som andra proteströrelser. Organiseringen gynnades ju också av att ursprungsamerikaner som grupp växte vid den här tiden starkt befolkningsmässigt. Och mellan åren 1950 till 1970 så dubblerades antalet ursprungsamerikaner till ungefär 800 000. Då. Det visserligen en väldigt liten minoritet sett till hela befolkningen, men ändå viktigt för just ursprungsamerikanerna i sig då. 1961 så samlas ungefär 400 personer från 67 olika stammar på en konferens i Chicago då, och man slår fast principen om att jobba för att ursprungsamerikanerna skulle ha rätt att välja sitt eget traditionella sätt att leva då. Och ungdomsorganisationer bildas, och senare också lite mer en militant grupp 1968 som kallas för American Indian Movement. Och ibland har ju deras kamp kallats för, man tänker afroamerikanernas kamp kallades ju mycket, man lyfter fram det här begreppet Black Power, då har man ju den här American Indian Movement, deras kamp ibland kallas för Red Power helt enkelt. Och all den här aktivismen fick ju resultat. 1968 så röstade kongressen igenom Indian Civil Rights Act, som lite grann erkände stammarnas delvis där självstyre då på reservaten som fanns kvar och grundläggande rättigheter, och det har ju ibland kallats för att nu fick man en så kallad Indian Bill of Rights då, alltså att man fick erkända rättigheter. Rörelsen fortsätter att jobba för ursprungsamerikanska rättigheter och försökte ju på många ställen återfå rätt rätten till olika områden och natur som man hävdade tillhörde stammarna sedan urminnes tider. I vissa lägen så letar man upp gamla dokument i form av fördrag mellan stammar och den federala staten och travar in på domstolar och inledde juridiska processer för att få tillbaka mark som man ansåg sig ha rätt till enligt de här olika fördragen då. Och det kunde ju handla om att till exempel stoppa gruvor från att förstöra mark som man ansåg tillhörde stammen, eller att återfå fiskerättigheter eller ersättning för mineralbrytning eller något sånt där. Och i många fall så blev de här processerna framgångar där afroamerikaners rättigheter erkändes utav domstolen och ett antal insatser då från den här så kallade Red Power-rörelsen försökte också lite mer dramatiskt återta eller protestera för olika områden och platser. Och det här, ett exempel är ju när en grupp ockuperade den övergivna fängelset på en Alcatraz utanför San Francisco. Då. Och 1973 så ockuperade också den här American Indian Movement orten Wounded Knee, South Dakota, då, där den här ökända brutala massaken hade ägt rum 1890. Ockupationen var det i 2 månader för att liksom pressa staten att erkänna vissa tidigare fördrag som staten hade ingått med stammarna men struntat i då. Ett annat exempel på protest var ju när kontoret till Bureau of Indian Affairs i Washington DC ockuperades av nästan 1000 aktivister som tillhörde den här Lakota Sioux-stammen i 6 dagar. Det är ju, Sioux-stammen var ju många av de här klassiska namnen på ledare som man känner igen från andra halvan av 1800-talet. Sitting Bull och Red Cloud och Crazy Horse och de här. Och den här medborgarrättsrörelsen för ursprungsamerikaner som ägde ju rum liksom då parallellt med den afroamerikanska lyckades ju precis som var fallet med andra minoriteter, det vill säga det blir en ganska blandad framgång då. Man får knappast igenom alla reformer och rättigheter man önskar, men sammantaget så lyckas man ändå få igenom vissa rättigheter och skydd för stammarna som var starkare än vad man hade haft tidigare då, så att säga. Men man ska komma ihåg att ursprungsamerikaner fortsatte trots de här relativa framgångarna att vara den fattigaste gruppen i det amerikanska samhället på många platser. Många valde att bo kvar på de här reservatplatserna och där kunde ju arbetslösheten ibland ligga på mellan 40-75%. Ja, det säger sig själv att det är en ganska brutal arbetslöshet, 40-75%. Och medellivslängden var 46 år. Det är ju också oerhört lågt och genomsnittliga inkomsten var ju för ursprungsamerikaner var ju ofta långt under fattigdomsgränsen och jämfört med andra grupper då. Länge hade man också en väldigt hög barnadödlighet jämfört med alla grupper i USA då. Så att ursprungsamerikaner fortsatte att vara en väldigt fattig och isolerad del av den amerikanska befolkningen. En tredje minoritet utöver afroamerikaner, ursprungsamerikaner som också hade sin liksom lite annan medborgarrättsrörelse på 60-talet och 70-talet, det var ju också latinos eller hispanic americans eller vad man nu väljer att säga det, alltså latinamerikanska amerikaner. Och bland de här minoriteterna så var ju latinos den snabbast växande gruppen i USA på 60- och 70-talen. Väldigt stora grupper mexikaner hade kommit till landet redan under andra världskriget och sen blivit kvar då, speciellt i den sydvästra delen av landet och i städerna i Kalifornien. Då. Los Angeles till exempel hade i 1960 en större mexikansk befolkning än alla mexikanska städer utöver Mexico City då. Dessutom kom det ju många, jag tror vi nämnde det tidigare i ett avsnitt, att kom ju också väldigt många från Puerto Rico som bosatte sig på östkusten, främst i New York då. Och i Florida så är det ju också väldigt många latinos i form av kubaner som flyr från Castros regim på 60-talet som bosatte sig i Florida. Det är ju geografiskt oerhört nära dem. 1960, när 60-talet började så fanns det ungefär 3 miljoner latinos i USA. 10 år senare hade det blivit 9 miljoner då, så en tredubbling. Och den här utvecklingen har ju egentligen fortsatt hela tiden då. 2010 var det uppe i 50 miljoner då. Och sen är det ju också säkert så att det finns flera miljoner till då som lever illegalt i USA då. Eller illegalt. Latinos var ju också, precis som vissa andra minoriteter, en av de fattigare grupperna i USA. Och precis som andra minoriteter så började ju latinos på 60-talet att mobilisera sig och lyfta fram sin etniska identitet och ryckas med i all aktivism och protester som äger rum under de här åren då. I Florida var ju de här exilkubanerna och latinos lite framgångsrika med att vinna en del viktiga poster i lagstiftande församling och andra delar av delstaternas styren, i alla fall på lite lägre nivå. Så där får man anse att det var ändå hyfsade framgångar. Och i New York så lyckas latinos med ursprung från Puerto Rico vinna vissa rättigheter till att lära sig sin egen historia och sitt eget språk i skolor och så vidare då. Den största gruppen av latinos då, det är ju de med mexikansk bakgrund. De lyckas inte riktigt på samma sätt och de är ju oftast fast i fattiga jordbruksarbeten och fruktodlingar och liknande. Och gör väldigt mycket arbetstimmar och tjänar extremt dåligt. Och den mest symboliska aktivismen de här åren äger ju rum i Kalifornien. Och där organiserade ju då Cesar Chavez ett fackförbund för jordbruksarbetare med mexikanska rötter då, som kallas för United Farm Workers. I 5 år så kämpar man med strejker och andra åtgärder för att bli behandlade rättvist bland markägarna till fruktodlingar och liknande. Och till slut 1970 så erkändes det här facket och Chavez lyckades få igenom en minimilön som sen skulle höjas då. Att man höjer den minimilönen. Men det är också en kamp som är väldigt kostsam då. Kostnaden blir enorm då. Runt 95% av alla jordbruksarbetare med mexikanskt ursprung hade då förlorat sina hem och bilar under de här åren som man protesterar och strejkar. Då. Men Chavez kampanj väckte emellertid en etnisk medvetenhet i sydvästra USA. Då, framförallt bland alla fattiga latinos i de större innerstäderna. Som man börjar kräva, precis som puertoricanerna, tvåspråkighet. Och man börjar kalla sig för chicanos med lite mer stolthet. Och det är ju ett ord som tidigare kanske används med förnedrande syfte då. Och framgångarna för latinos på 60-talet som helhet var ju precis som de andra grupperna. Delvis får man ju igenom vissa grejer, men det är också mycket som misslyckas och man förblir ju en av de mer fattiga grupperna på många platser i USA. En annan frigörelse som på många sätt inledde en öppen kamp för social acceptans och rättigheter i USA på 60-talet var ju de homosexuella. Genom hela USAs historia fram till 60-talet hade ju homosexualitet varit något liksom icke-accepterat och homosexuella hade ju generation efter generation tvingats hålla tillbaka på sin sexualitet eller att man då höll det strikt hemligt och privat och ibland i grupper då som frivilligt isolerade sig och inte sällan utsattes för förtryck och avskyddes av övriga samhället. Men på 60-talet då, inspirerad av all annan frigörelse och alla andra protester, så skapas också en slags gayrörelse som bokstavligt talat då kom ut, om man säger uttrycker det så, och protesterar för sin rätt i samhället då. Och en väldigt viktig händelse som inträffar är ju den 27 juni 1969 i Greenwich Village i New York, alltså New York City då, som är ju ett område då som är känt för sin gay community. Och där är den kända polisräden mot gayklubben Stonewall Inn då. Det här är ju en klubb då som många homosexuella och även transvestiter och liknande besökte. Och att polisen gjorde en små räder mot gayklubbar och trakasserar alla som tillhör någon slags hbtq-rörelse. Det var verkligen inte ovanligt vid den här tiden, utan det hände ganska ofta. Polisen tog sig ganska stora friheter med att gå in och bete sig som dåligt och trakassera då. Men den här gången var det lite som att det här gay-community drog en gräns då. Och i samband med det, att man börjar göra det här tilltaget och börjar arrestera personer på Stonewall Inn, så samlas det ganska många från hela det här kvarteret utanför. Och när man tycker att polisen agerar illa, så börjar många häckla och kritisera polisen och till slut är det folk som börjar gå till attack, börjar kasta flaskor och tegelstenar och så vidare. Och det här blir så illa så att polisen nästan är på att fångas inne på nattklubben och nästan får strida för att komma ut då. Och det här blir lite som en gnista som tänds då. Under resterande del av natten så rådde det en form av upplopp i hela det här kvarteret Greenwich Village då. Och det här så kallade Stonewall Inn upploppet blev ju en väldigt viktig startpunkt för gayrörelsens frihetskamp. Samma, Samma år bildas en organisation som kallar en rörelse som kallas för Gay Liberation Front. Och det är ju de, man får ju verkligen kämpa, det får rörelser som utmanar gamla traditionella värderingar och kristna uppfattningar vid den här tiden. Få som utmanade på samma sätt som homosexualitet, och homosexualitet hade ju varit ett absolut tabu i USA, och nu började frågan debatteras öppet, och allt fler menar ju då att det inte var så att säga onaturligt beteende som det ofta hade klassats som då, eller som en sjukdom som många ansett tidigare då. Och rörelsen var ju alltså viktigt för många homosexuella som kanske dolt för familj och släkt och annat, och så, som nu tack vare den här rörelsen vågar komma ut för första gången öppet då, som homosexuell. Så att det är ju man kan säga att den här gayrörelsen blir ju som en slags dubbelfrihet, både på det individuella planet med många som kommer ut offentligt, men också kollektivt och deras gemensamma kamp. Och under 60-talet så lyckades man vinna många segrar och vinna mycket mark då. En viktig milstolpe var ju när det amerikanska läkarförbundet 1973 slutade att lista homosexualitet som en mental sjukdom som man hade gjort tidigare då. Och de här åren så är det ju allt fler delstater som häver lagar som tidigare hade gjort att det var illegalt för homosexuella att ha sex då. Och vi kommer väl till det kanske lite senare, för det här gayrörelsen blev ju, det kom ju vissa bakslag sen för gayrörelsen under 80-talet, om man pratar om AIDS och HIV, och även när Bill Clinton tvingades acceptera en slags kompromiss när det gäller rätten att vara homosexuell inom armén i form av den här policyn som kallas för Don't Ask, Don't Tell, det vill säga man kunde vara homosexuell inom armén men man fick inte vara det öppet då. Sen så kommer det ju framgångar igen på 20-talet som vi säkert kommer att komma tillbaka till då igen då, där många delstater har legaliserat gay-giftermål och många politiker är öppet gay då. Vi har ju till exempel Pete Buttigieg, svårt namn, som är i ropet ibland i dagsläget. Och så har vi ju arméns policy faktiskt som ändrades under Obama när det äntligen var okej att vara gay inom armén officiellt också.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Om man tittar på de här frihetsrörelsen under 60-talet då, så var ju inte den bara begränsad till minoriteter eller gay-personer, utan även kvinnor då, som ju faktiskt är halva befolkningen, inledde en kamp då med när en ny feminism växte fram på 60-talet då. Kvinnor hade ju i många fall varit en väldigt viktig bas i både medborgarrättsrörelsen och Vietnamrörelsen, men deras engagemang väckte ju också parallellt liksom en medvetenhet om kvinnors rättigheter och kvinnors roll i sig då. Det många kvinnor upptäckte var ju att man väldigt sällan fick ledande roller och viktiga uppdrag. Särskilt inom medborgarrättsrörelsen så reflekterade många över hur otroligt manligt machosistiskt det var liksom i de här leden, i många av de här medborgarrättsorganisationerna. Istället så förväntas oftast kvinnor stå för liksom markservice och jobba med plakat och annat i den tysta bakgrunden, medan männen stod i rampljuset. Och kvinnor insåg att respekt och jämlikhet är någonting man måste kämpa för separat från andra rörelser. Det behöver vi liksom, det är en parallell kamp. Andra världskriget hade ju varit lite av en uppsving för kvinnors möjlighet att jobba, men i det stora hela så var ju kvinnornas situation i USA rätt så statiskt liksom under såväl 1960 som det hade varit egentligen 1920. Till och med så att färre kvinnor ändå, alltså färre kvinnor 1960 jämfört med 1920 gick på college och universitet, och kvinnorna var ju fortfarande i många fall hänvisade till vissa specifika yrken som lärare och sköterskor, även om de hade jobbat inom industrin tillfället under andra världskriget på grund av det enorma behovet, så hade man återgått till klassiska kvinnoyrken då. Och TV:ns intåg i den amerikanska kulturen hade ju också, alltså olika tv-serier hade ju snarare förstärkt egentligen den här stereotypa amerikanska kvinnan som en hemmafru som skötte barn och hemmet då. Även om kvinnorörelsen redan fanns så kom det ju en väldigt katalysator för den här nya feminismen 1963 då. Det året så publiceras ju boken The Feminine Mystique av Betty Friedman. Och Friedman hade ju skrivit för olika kvinnomagasin på 50-talet och hon hade i det här jobbet intervjuat mängder med kvinnor som hade gått ut college samma år som henne 1947 och pratat om hur de levde nu ett antal år efteråt och vad de hade för drömmar och så vidare. Och det här intervjumaterialet sammanställde hon sen, blev ju som en enorm undersökning i sig då. Och det som var uppenbart var ju att det som det amerikanska samhället i stort beskrev som drömmen för kvinnor och kvinnoidealet, det stämde ju inte alls överens alltid med det kvinnornas egna uppfattningar. Samhället menar ju att ideallivet för kvinnor var att leva i materiell välfärd i komfortabla förorter där man kunde ta ansvar för hem och barn samtidigt som man kunde ägna sig åt välgörenhet då. Och det Betty Friedmans intervjuer visade var ju att många kvinnor var frustrerade och olyckliga och kände sig instängda i det här livet. Man fanns liksom bara till för man och barn. Man förväntades förse familjen med mat och lagade och rena kläder och ett rent hem så att säga. Men det var liksom, man levde bara för att serva andra. Och det fanns ju väldigt få möjligheter till utlopp för någon form av intelligens och talanger, alltså få utmaningar i livet. Och även om kvinnor utbildade sig så var det lite nästan meningslöst då, när man ändå oftast hamnade som en hemmafru i alla fall då, så att säga. Friedman gick så långt att hon till och med beskrev de amerikanska hemmen som a comfortable concentration camp. Så det är ganska talande för det här synsättet då. Betty Friedmans bok då, den här The Feminine Mystique, satte i fart på debatterna då. Och samtidigt hade också president Kennedy tagit initiativet till en statlig utredning om kvinnors status då. Och den kunde samtidigt rapportera om att det fanns en strukturell könsdiskriminering och ledde också till en ny lag för jämlika löner. Och 1966 så startade Friedman och andra feminister en organisation som kallas för National Organization for Women. Alltså NOW förkortat, N-O-W. Och den jobbar ju för mer utbildningsmöjligheter för kvinnor, mindre diskriminering i arbetslivet och att också kunna ifrågasätta det hemmafruidealet och den här traditionella uppfattningen om vad giftermål gick ut på så att säga. Och precis som andra proteströrelser på 60-talet så tog ju feminismen inspiration från den nya vänstern och motkulturen och medborgarrättsrörelsen och krigsprotesterna. Och ibland upptäckte ju kvinnor som sagt hur man diskrimineras just i samband med protester och behövde så att säga protestera i protesten, om man uttrycker det så. I början av 70-talet så började den nya feminismen skörda vissa framgångar med åtgärder som hälsokliniker för kvinnor och hjälpcenter för offer från övergrepp och våldtäkt och möjligheter till barnomsorg och abortkliniker och sånt här. Och många utbildningsinstanser som tidigare hade varit stängda för kvinnor helt öppnades upp då. Saker som skolor som Princeton och Yale till exempel och många kvinnor började också utmana och göra framsteg inom arbetslivet och att både kvinnan och mannen gjorde karriär blev en allt mer accepterat och socialt. Och det blev också vanligt att man slutade kalla kvinnor utifrån mannens namn och att man kort och gott refererade till dem inom arbetslivet utan att göra skillnad på det här med miss och missis och sånt som gjorde egentligen var helt irrelevant varför man skulle veta kvinnors status som gifta eller inte på en arbetsplats och så vidare. Allt fler kvinnor valdes ju också in i kongressen. 1972 röstade kongressen igenom det så kallade Equal Rights Amendment till konstitutionen då. Och det här var ju ett förslag på tillägg till konstitutionen som hade gjort det omöjligt för alla delstater att utfärda lagar som skilde mellan män och kvinnor legalt då, när det gällde giftermål och skilsmässor och egendomsrätt och arbetsrätt med mera då. Så det här tillägget går ju igenom kongressen 72 och skickas ut till delstaterna för ratificering. Och till en början när det skickas ut så ser det ut att ganska snart kunna bli en del av konstitutionen. Men i slutet av 70-talet så tappar rörelsen för att ratificera det här tillägget fart, och det växer också fram en antifeminism som uppstår, som med näbbar och klor försökte stoppa det här tillägget av rädsla för att det skulle förstöra traditionella sociala mönster mellan könen då. En väldigt ledande röst för när motrörelsen och antifeminismen var ju Phyllis Schlafly. Schlafly, hon hävdar ju att kvinnor att man har börjat överge den roll som de fått av Gud, som hon såg det, som var just att vara mamma och fru. Istället hade kvinnor som Friedman och andra liberaler blivit, som hon menade, antifamilj, antibarn och pro-abort. Och det här var ju en rörelse som hon menade måste stoppas då. Om det här Equal Rights Amendment röstades igenom så såg hon det som ett hot mot kvinnor. Och enligt henne skulle det leda till att, helt enkelt bara leda till att det marknadsföra lesbiskhet, att tvinga kvinnor bort från sin roll som hemmafru och riskera att kvinnor skulle behöva tjänstgöra i armén och så vidare. Det kan ju tyckas som lite löjliga argument så att säga, men kritiken tilltalade både konservativa kvinnor men också väldigt många arbetarklasskvinnor som hade lite svårt att identifiera sig med medelklassen som gick i bräschen för kvinnokampen då. Och det här tillägget till konstitutionen då, Equal Rights Amendment, hade när det röstades igenom en regel så om att om det inte ratificerades inom 10 år så skulle det själv dö. Det vill säga att man behövde i så fall förnya det i kongressen då. Och 1982, när tiden gick ut, så hade inte tillräckligt med delstater ratificerat här då. Så här kan man ju säga att den konservativa Schlafly segrade över den liberala Friedman, kan man säga. Det finns faktiskt en tv-serie som gjordes för något år sedan, Mrs. America, som handlar om just den här kampen, Equal Rights Amendment, eller tillägget. Jag har faktiskt inte sett den själv, men det borde man göra. Jag tror det är Kate Blanchett som spelar Schlafly bland annat då. En fråga som verkligen var viktig för den nya feminismen, men som kvinnor stridit för sedan 20-talet, var ju rätten till abort då. Och det var ju ett viktigt steg i kvinnors frigörelse, både för sexualiteten och kunna välja sitt liv då. Och ett första steg var ju ökad information och användning av preventivmedlet. Och i slutet av 60-talet hade ju många delstater övergett förbudet för abort. 1973 kom till slut det här rättsfallet Roe vs. Wade, som baserades på principen om rätten till privatliv, right to privacy, som fastställts i ett annat rättsfall, Griswold vs. Connecticut, några år tidigare av högsta domstolen då. För den nya feminismen och andra liberaler som var i den nationella konstitutionella rätten till abort en väldigt stor seger så att säga, har ju varit det sedan dess, men vi vet ju alla vad som har hänt nyligen faktiskt när högsta domstolen hävde fallet då. En annan utav de ledande i den nya feminismen var Gloria Steinem, som startade National Women's Political Caucus, som då tränade kvinnor för att kunna inta politiska roller. Och det här banar ju också vägen för många kvinnor i politiken, bland annat därför det här Equal Rights Amendment kunde gå igenom då. 1981 kom ju de första kvinnliga domaren i högsta domstolen, Sandra Day O'Connor. Och 1984 hade ju demokraterna en första kvinnlig vicepresidentkandidat, Geraldine Ferraro. Så att det banade ju vägen för liksom senare framgångar. Även om kvinnor vunnit då framgångar under 60-talet och början av 70-talet, så fanns ju ojämlikheten kvar på många områden då. Många yrken var ju fortfarande stängda för kvinnor. Man tjänade mindre än män. Och kvinnoyrken hade ju sällan samma säkerhet i försäkringen till exempel och sånt där. Arbetslösheten var konstant större för kvinnor än män, och för många ensamstående kvinnor med barn var ju livet en hård kamp då. Bland de som klassificeras som fattiga i USA var ju kvinnor verkligen överrepresenterade jämfört med män då så att säga, men ändå en del framgångar. Så att det är väl ungefär likadant som med minoritetsgrupper också, att många av dem som behöver strida för ett jämlikt och jämställt samhälle når framgångar på 60-70-talet, men kanske inte liksom når helt fram till visionen man har. Precis som den här moderna feminismen växer sig stark på 60-talet och 70-talet, så uppstår också en miljörörelse som skulle få inflytande i det amerikanska samhället. Redan tidigare i USAs historia hade det ju funnits rörelser som ville bevara miljön på något sätt då, ofta under beteckningen att man ville så att säga inom situationen konservera miljön då, conservationists. Och det var väldigt länge sedan i podden vi pratade om det här, men om ni kommer ihåg så skapades ju till exempel nationalparker och annat där i slutet på 1800-talet då. 1872 inrättades ju världens äldsta nationalpark i form av Yellowstone då. Yellowstone är alltså inte bara en tv-serie, det är en park också. President Theodore Roosevelt hade ju i början av 1900-talet också fortsatt och vidtagit en hel del åtgärder som president. Han var ju en naturmänniska som ni kommer ihåg. Han flyttade ju västerut och bodde som en boskapsskötare i Dakota. Ofta hade ju motiven tidigare varit kanske mer estetiska, alltså som att naturen var för vacker för att inte bevara, eller också hade den kanske en religiös drivkraft, att det var Guds skapelse som inte fick röras, eller någon slags, ska man säga, moralisk bakgrund i att naturen behövdes för människors spirituella upplevelser. Det var väl kanske snarare de första drivkrafterna, de här tidigare rörelserna. På 60-talet så växer det ju fram en mer, man ska säga, modern ekologisk rörelse som ser naturen som ett viktigt kretslopp. Alltså frågan om de här moderna industriernas förstörelse av naturen hamnar istället i fokus då. Så skogsskövling, förorenad luft, förorenat vatten, utrotning av djurarter och liknande såg som en fara för helheten, eftersom det kunde hota kretslopp och naturens balans då. Och ekologin bidrog ju med begrepp som näringskedjor och ekosystem, biologisk mångfald och utrotningshotade djurarter och den typen av begrepp då. Och två viktiga skrifter brukar lyftas fram. Den ena var ju Aldo Leopolds, då en skogsskötare och riktig pionjär, som redan 1949 publicerade The Sand Country Almanac, där han uppmanar människor att hantera naturen etniskt, eller etiskt rätt då, etiskt. Den stora ögonöppnaren som verkligen satte fart på debatten kom ju sedan 1962 då, under 60-talet, som ju för närvarande håller på att prata främst om då. Och det är ju Rachel Carsons kända bok då, Tyst vår, Silent Spring som den heter, där hon skrev om hur kemikalier som användes inom jordbruket kunde vara förödande för naturen då, så att säga. Och på 60-talet så började det ju också bli väldigt tydligt för många vanliga amerikaner att miljön är hotad. Det räckte liksom bara att se sig om och se vad den industriella tillväxten som okontrollerat nästan hade bidragit med då. Förorenat vatten ställde till med problem på väldigt många platser då. Ett nästan sinnessjukt extremt exempel var ju floden Cuyahoga River, som ligger vid staden Cleveland i Ohio, som på grund av alla kemikalier och skit som dumpas i floden, så då och då så börjar helt enkelt floden brinna, och när den börjar brinna lite då och då så blev det liksom en brandfara för staden då, så att säga. Och det är ju, då börjar man ju inse att det är lite konstigt. Det är lätt för folk att se att här är ju någonting som inte stämmer om en flod börjar brinna liksom. Andra tecken som man bara kunde se runt omkring sig var ju liksom alla industrier och bilar som spridde ut föroreningar och avgaser. Och på väderleksrapporterna så infördes helt plötsligt nya begrepp som smog då. Smog är ju egentligen en kombination av orden smoke och fog då. Och man rapporterar då liksom om vilka smognivåer som gällde i större städer som Los Angeles, där det är mycket bilar och så vidare. 1969 så skadades ju också en oljeplattform utanför Santa Barbaras kust, alltså Kaliforniens kust, och mängder av olja skadar då populära stränder och kuststräckor då. Ett antal organisationer då, från egentligen klassiska vildmarksrörelser och rörelser för nationalparker och liknande, började på 60-talet då slå sig samman med fackförbund och en del religiösa organisationer och andra frihetsförespråkare för att bilda då den moderna miljörörelsen i USA. Många av de här aktivisterna började kämpa för miljön då, och vetenskapen kunde ju förse dem med statistik, och man anlitar advokater som för att utkämpa rättsliga slag då mot företag och staten. Och på 60-talet så är ju en av dem som engagerar sig starkt i miljöfrågan, det är ju landets first lady då, Lyndon B. Johnsons fru, Lady Bird Johnson, som engagerar sig starkt i miljöfrågan och lanserar vad hon kallar för a beautification-kampanj i mitten av 60-talet då. Men också mot kulturen i stort då, som vi pratar om, alltså hippierörelsen exempelvis, romantiserar ju om att bo och verka i naturen och liksom är ju har ju ett allmänt motstånd mot materialism i form av teknologi och industri och materiella överflödet, och vill ju hitta mer av en naturlig balans då i livet i stort, så att säga. Miljörörelsen banar ju vägen för en del framgångar som sedan skördas på 70-talet, och 1970 infördes till exempel Earth Day, där man demonstrerade för ett hälsosamt jordklot, och de som organiserade Earth Day var ju noga med att inte identifiera sig med den här nya vänstern, och lyckades ju också locka breda grupper, även konservativa, eftersom demonstrationerna inte verkar lika radikal som till exempel medborgarrörelsen eller Vietnamrörelsen då. Så över 20 miljoner amerikaner deltog i såna här Earth Day demonstration, vilket gjorde kanske till den största demonstrationen i USA:s historia då. Miljörörelsen fick ju också igenom vissa politiska förslag då. 1970 så antog kongressen en ny lag som heter National Environmental Protection Act, som skapar helt enkelt en ny miljöskyddsmyndighet då. 1970 och 72 antogs också lagar som kallas för Clean Air Act och Clean Water Act, som gav staten vapen för att kunna bekämpa miljöförstörande aktörer, så att säga. Så att det här läggs i grunden då. Men har vi sett kanske de två senaste avsnitten här, att det är ju 60-talet är ju ett decennium som där det är väldigt, väldigt många grupper, allt från studenter, vänsteranhängare, hippierörelse, jippierörelse, medborgarrörelsen, svarta pantrar, ursprungsamerikaner, latinos, kvinnor, miljörörelse. Det är helt enkelt ett decennium där det är väldigt mycket medvetenhet växer och som leder till väldigt mycket protester, aktioner, demonstrationer och så vidare, ibland våldsamt. Och på något sätt kanske det finns en slags paraply som många som hänger över alltihop, som är då Vietnamkriget och motstånd och protester mot Vietnamkriget. Men alla de här proteströrelserna förstärker ju varandra, så att det hänger ihop på något sätt, som jag hoppas att jag har lyckats förklara på något sätt här under de senaste två avsnitten då. Och allt det här kulminerar ju sen 1968 är ju som en slags år där allt typ tycks hända och kulminera precis inför presidentvalet. Men det tänkte jag att vi skulle titta på i nästa avsnitt då, kaosåret och tumultåret 1968. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.